Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen. Mitt namn är Bettina Sågbom och det ska handla om politik och moral idag. Nämligen, vad händer om Ryssland nu lyckas få ihjäl oppositionsledaren Alexej Navalny? Är det business as usual med VM i hockey och samarbete kring gasledningar och eventuella inköp av Sputnik-vaccin, eller har den här moralen någon form av pris? Amnesty Internationals verksamhetsledare i Finland, Frank Johansson, välkommen.
Tack.
Och med mig per distans så har jag Svenska Yles Rysslands korrespondent, Rysslands expert Kerstin Kronvall. Välkommen.
Tack.
Det där, jag tänkte börja med dig, Kerstin, och berätta att jag vet ju att du följer med hela tiden nyheterna från Ryssland. Så vad är det allra senaste nu om fallet Navalny?
Det som har kommit nu på morgonen är det att hans personliga läkare, ett team på 4 specialister på olika områden av sjukvård, åter en gång står utanför fängelseportarna och försöker få komma in för att träffa honom. De har kommit dit 8 i morse med sina pass i högsta hugg och återigen inte blivit insläppta. Och de fortsätter nu att vänta där utanför för att enligt rysk lag så borde han ha rätt, eller enligt rysk lag ska han ha rätt att träffa också sina egna läkare och inte bara fängelsets läkare.
Alltså innanför fängelsemurarna nu så befinner han sig ändå på liksom sjukstugan där, eller?
Ja, han flyttades igår eller i förrgår, vi vet inte riktigt exakt när det har hänt, men igår fick vi veta att han har flyttats från en sån här straffanstalt till en annan straffanstalt som då har ett sjukhus. Det finns olika typer av sjukstugor, sjukhus, lasarett på fängelserna, och han har förts till någon slags sjukhussäng. Vi vet inte närmare hur den egentligen är. Igår kväll fick han under ungefär 5 minuter träffa sin advokat och de hann bara byta så mycket information att Navalny hade sagt till henne att han fortsätter sin hungerstrejk. Och hennes uttalande då efteråt var att hon uppfattade att han var i väldigt dåligt skick.
Mm. Frank Johansson, vad säger du om den här situationen som pågår just nu? Hur skulle du beskriva den?
Navalny har ju gripits enbart på grund av sin politiska opposition till regeringen. Den officiella domen så har Europadomstolen förklarat ogiltig, att den är fullständigt politiskt motiverad. Och vi kräver hans omedelbara frigivning. Vi kräver att han ska få den läkarvård som han behöver. Och det betyder med allra största sannolikhet att han borde flyttas bort från sjukhuset och få den vård som han har. De eftersviterna efter Novichok förgiftningen är så allvarliga att han inte kan behandlas bara av en normal fängelseläkare. Det finns också den risken att han nu, när han har flyttats till det här fängelsesjukhuset, att han möjligtvis ska tvångsmatas. Och vi har också redan tidigare lyft upp det att det sätt som han har behandlats i fängelse, alltså att han har väckts med en timmes mellanrum och så vidare. Det motsvarar tortyr, och tvångsmatning kan också motsvara tortyr om det är så att han absolut inte vill det.
Men vad är liksom syftet med den här behandlingen? Jag frågar det helt nu så uppriktigt. Vad är syftet? Vad vill man? Vad säger du, Kerstin Kronvall?
Syftet är antingen att helt enkelt eliminera Alexej Navalny som politisk motståndare, eller så är syftet att med det här spelet och den här fruktansvärda behandlingen av en enskild person försöka uppnå någon slags fördelar i förhållande till omvärlden. Man kan tänka sig att Putin, som är en spelare och en person som alltid reagerar reaktivt på saker och ting, att han tänker sig att med att nu hålla på det här sättet och äventyra Navalnys liv, så kan han komma i en förhandlingsposition där han kan få ut några fördelar av västvärlden genom att sen plötsligt tillåta att Navalny får relevant vård.
Hurdana fördelar skulle det kunna vara?
Ja, det vet jag inte. Mm. Men det här kan man spekulera i. Det kan hända att det gäller sanktioner, minskade sanktioner, eller det kan hända att det gäller nya handelsavtal eller vad som helst. Den informationen sitter jag inte inne med, men att det här scenariot kan jag föreställa mig.
Ja, jag tycker det är oerhört svårt att fatta vad som pågår i skallen på någon sån som Vladimir Putin. Det är ett cyniskt spel. Jag tror precis som Kerstin, och jag tror att också förutom att man kanske de facto vill eliminera Navalny, så fungerar det här ju också som en skrämmande, statuerande exempel för alla andra som ställer sig i opposition. Det handlar ju inte bara om Navalny. Det handlar om att hela det ryska civila samhället hela tiden utsätts för enorm press. Om det sen handlar om journalister, jurister, medborgare aktiva i olika organisationer. De blir stämplade som utländska agenter. De har nästan all deras tid går åt till att bara besvara myndigheternas frågor som enbart är avsedda till att hindra dem att göra någonting annat. Och det som kanske är det som jag tycker att just nu att den reaktion vi har sett från västvärlden, och Helsingin Sanomat berättar ju också att vår egen president Sauli Niinistö de facto är fyra olika samtal har lyft upp Navalnys behandling och försökt på ett någorlunda liksom sån här konstruktivt sätt få Putin att tänka på vad det här kan ha för följder. Så det är positivt att västvärlden reagerar på det här sättet. Och jag tror att de ska fortsätta att reagera på det här sättet. De ska i samklang med varandra, USA och EU ska i samklang med varandra göra allt de kan för att lägga press på. Och om det sen är så att det handlar om något köpslående som Kerstin där var inne på, så tycker jag att det ska nog inte ges efter så hemskt mycket. Det tjänar ingenting till, utan det ger bara Putin iver att fortsätta på det samma sätt.
Vad tror du, Kerstin Kronvall, att sker i Vladimir Putins huvud? Här sa Frank Johansson att det är oerhört svårt att föreställa sig.
Ja, det är nog verkligen svårt. Alltså, under 20 år har jag väl knappt tänkt på en annan man lika mycket som Putin, och ändå vet jag inte vad han tänker. Men det här... Men, allt mera börjar man ju få den uppfattningen att Putin helt enkelt har fjärmat sig från den reella världen, och att han lever i en sån här diktatorisk, eller en bubbla typisk för diktatorer, där han får den information han vill ha och budbärarna inte kommer med någonting annat. Och sen är det här ryska våldsmaskineriet är fruktansvärt hårt, att samtidigt som vi talar om Navalny och med verklig fasa följer den här enskilda personens öde, så finns det hundratals, om inte tusentals, fångar runt om i Ryssland som behandlas minst lika illa. Och det här med tvångsmatning som Frank talar om, så är oerhört vanligt. Och också hungerstrejkare är också väldigt vanliga, för att det är nästan fångarnas enda möjlighet att få lite heller uppmärksamhet på sina fall. Så att ja... Jag tror att Putin är inne i ett sånt skede där han inte överhuvudtaget agerar riktigt rationellt och överhuvudtaget inte bryr sig om några följder. Att det här att till exempel vår president hedervärt har försökt påverka honom när det gäller Navalny, så tror jag inte har någon betydelse.
Det låter ganska skrämmande det som du säger då, för att om man har rutschat in i ett sånt skede, så då är det ju så att trots att nu omvärlden bland annat har reagerat så att det har samlats petitioner med väldigt kända namn. Jag menar, vi talar om allt från Hollywood-skådisar till högt uppsatta politiker och näringslivets påverkare som har försökt nu vädja till Putin, så då tänker man sig att det kanske inte har någon betydelse.
Så ska man inte tänka. Alltså det har i längden en betydelse. Jag tror att man ska inte underskatta det att människor tar starkt moraliskt stånd. Ibland kan det hända att det det liksom handlar om att vi ska själva må bättre för att vi har gjort någonting. Mm. Men vi har ju nog sett att i längden så är det så att historien ändå på sätt och vis böjer sig mot rättvisa. Att det är viktigt att man tar de här ställningstagen. Det är viktigt att man gör det. Det som vi ju inte egentligen vet, men att imorgon kan vara en ganska avgörande dag. För att dels ska Putin hålla sitt årliga stora linjetal i TV. Men så har Navalnys anhängare också uppmanats att gå ut på gatan. Och senast det här skedde så såg vi hundratals gripanden och folk satte sig i butkan bara för att de var ute på gatorna. Och vi vet ju inte hur många människor och i hur många städer som de lyckas mobilisera. Och då är det till och med lite skrämmande att se att på vilket sätt reagerar den ryska polisen på det här. Hur hårda tag blir det fråga om? Och jag tror att som i alla samhällen så visst kan vi utifrån liksom statuera någon slags exempel och säga att så här tycker vi att det ska vara. Men i grund och botten så ändras ju samhällen ändå inifrån. Att det är ju några ryska aktivister som är de som ska få till stånd den här förändringen. Och då blir det hemskt intressant att se imorgon att hur många människor går ut på gatan. Och om det handlar om flera hundratusen, att vi är uppe i likadana siffror som 2012 då när det var jättestora demonstrationer efter valet, så blir det hemskt intressant att se vad som händer. Men samtidigt kan det vara ganska skrämmande.
Mm. Vad säger du, Kerstin Kronvall? Hur mycket bryr sig?
Jag skulle vilja ja, innan vi går in på det som händer imorgon i Ryssland, så skulle jag faktiskt vilja fortsätta den här diskussionen om det som jag ser som fullständigt meningslöst med påtryckningar utifrån. Och här skulle jag verkligen vilja ställa en kritisk fråga till dig, Frank, för att Amnesty International var ju och schablade riktigt ordentligt när det gäller Navalny och först meddelade att han är en samvetsfånge och sen efter påtryckning utifrån, där hjälpte påtryckning utifrån, så fråntog ni honom den här statusen. Och det här skulle jag vilja höra lite mer om, att varför gick det på det här sättet?
No, det är egentligen ganska ointressant och jag säger det inte för att sluta samtalet utan därför att alltså det som skedde var att Amnesty har ganska starka regler för vem som kan vara en samvetsfånge och vem som inte kan vara en samvetsfånge. Och till det hör att man aldrig får ha uppviglat till våld eller uppviglat till hat. Och då hade den här statusen getts åt Navalny på lite för lösa grunder. Och vi har nu gått igenom våra system och tittar och konstaterar att hans utlåtanden från visserligen över 10 år tillbaka var sådana att han inte borde ha haft det här statusen. Det är ju alldeles klart att det ryska propagandamaskineriet utnyttjar det här beslutet till fullo, medier där omkring dem. Men för oss som en organisation så måste vi bara ta det stryk vi fick helt enkelt därför att det är viktigare för oss att vi följer de principer vi har. Och det här har diskuterats av och an inom organisationen nu en längre tid. Vi har utrett varför det gick som det gick och gjort starkare regler. Men det viktiga här är det att den här statusen egentligen bara är symbolisk. Och att det arbete som vi har gjort för att lyfta fram Navalnys situation så vi har de facto bara ökat det arbete efter att det här beslutet togs. Det var inte ens meningen att det här beslutet skulle göras så dramatiskt som det var då, utan den diskussion som pågick så läckte de facto ut och då var vi liksom inför ett fait accompli. Vi gjorde misstag där på vårt internationella sekretariat och vi har fått förklara det här en hel del. Och just nu så vill vi egentligen inte att den här diskussionen ska handla om Amnestys interna regler, utan vi vill att den här diskussionen ska handla om att vad kan man göra för att få Navalny fri. Och jag tror också att säga att den här statusen som inte egentligen har en praktisk betydelse för vårt arbete är precis likadant i alla fall. Att föra diskussionen tillbaka till det är just det som ryska propagandisterna vill. Och vi vill helt enkelt nu...
Det är nog det som Navalnys stödgrupper vill i själva verket, för att de är väldigt besvikna på det här beslutet.
Det här är inte sant, Kerstin. Det här är inte sant, Kerstin, för att vi har varit i kommunikation med Navalnys stödgrupper under de senaste 3 veckorna. länderna, och vi är i full samförstånd om hur och på vilket sätt vi ska gå vidare. Alla de kampanjinitiativ vi har för tillfället sker med Navalnys personliga medtycke och medgivande.
Och det finns olika åsikter i de grupperna, det är helt klart. Men att det där, när du talar om att det här med samvetsfången skulle bara ha varit symboliskt, så vad är mer konkret då i det ni kan göra för honom?
Alltså det som vi gör just nu är att vi kräver hans omedelbara frigivning, oavsett om han har den här statusen eller inte. Vi kräver att han ska få den läkarvård han behöver, vilket antagligen betyder att han måste komma bort från fängelse. Vi kräver också att alla de anklagelserna han har gjort om tortyr ska undersökas, och att Ryssland, vilket FN-organ också har krävt, gör en ordentlig utredning över den här förgiftningen. Det är helt självklart att han har utsatts för det här bara därför att Putin anser att han är en reell fara för Putins fortsatta makt. Och han ska ha den möjligheten att fortsätta det jobbet utan att trakasseras på det sättet han gör. Vi har ju inte någon makt att gå in i fängelse. Vi har inte någon makt att kräva någonting av Ryssland. Det enda vi kan göra är att vädja till människor att de ska höja sina röster. Vi har varit i kontakt med vår egen statsledning och bett dem agera. Är glada över att de de facto har gjort så. Och samma pågår i precis alla länder i världen just nu. Jag tror att det har kommit brevappeller från åtminstone över 50 länder till Putin bara inom de senaste 2 veckorna.
Är du nöjd med svaret, Kerstin Kronwall, som du fick här på din egen
direkta fråga? Vi ska kanske inte haka upp oss på det här. Nej, vi behöver inte haka upp oss på det här, men att påtryckningar utifrån. Jag hävdar fortfarande att det inte hjälper. Och det andra är ju det som är en mycket stor diskussion och som vi heller inte liksom går vidare, eller kommer vidare på. Men det är ju det att så ska ju inte ett rättssystem fungera. Om man lever i en rättsstat så ska det ju uttryckligen inte vara möjligt att påverka domslut utifrån. Och det här är ju en enorm diskussion när det gäller Ryssland, men den kanske vi ska ta en annan gång.
Men när du sa att det inte är det som hjälper nu, så vad skulle hjälpa? Om jag frågar dig, Kerstin. Du tror inte att någonting hjälper? Du tror att loppet är kört? Det här låter ju tröstlöst.
Jag måste, tyvärr Kerstin, måste jag än lite opponera. Jag sa redan tidigare själv att den förändring vi hoppas på att någon sker i Ryssland, det måste komma inifrån. Den kan inte komma från utomstående påtryckning. Men det som den utomstående påtryckningen, det som vi sysslar med är ju de facto att ge stöd till de personer, de organisationer som jobbar för förändring i Ryssland. Att de vet att de har människor som står på deras sida, som hjälper dem, som lyfter upp deras situation om de hamnar i fängelse. Och vi jobbar ju tillsammans med otaliga olika ryska organisationer genom att stödja dem. Ibland också handlar det om att de facto få ut aktivister från Ryssland så att de har en möjlighet att vila upp sig ett par månader någon annanstans. Om det sen handlar om jurister från Tjetjenien eller regnbågsaktivister eller andra. Vi arbetar tillsammans med dem också genom att byta information, genom att ha gemensamma skolningstillfällen och annat. Och jag tycker att det ska man inte... Det handlar om ett partnerskap. Det handlar inte bara om att vi liksom utifrån skulle säga att de, hur de ska göra. Tvärtom, vi lyssnar på dem och följer det som de vill. Och de vill ha den här påtryckningen.
Alltså det är de lokala, de här stödgrupperna du menar, som vinner på det. Men det som Kerstin säger är att Putin själv tydligen inte bryr sig om vem som skriver hurdana petitioner åt honom. Och det är ju två egentligen lite skilda saker då, skilda syften.
Det kan jag hålla med, men att de har ju flera betydelser.
Det där jag måste, om vi nu tittar här på vårt eget land till att börja med, eller Europa för den delen som en helhet också. Jag skulle vilja ta in det här begreppet moral i den här diskussionen, för att jag såg att Saska Saarikoski hade skrivit ganska skarpt här några dagar sedan, åtminstone på Twitter, sa han att är det faktiskt så här nu, att vad om Navalny dör, att han blir pinad där på det här sättet, fråntagen möjligheten till sjukvård och så dör han. Är det fortfarande business as usual? Vi fortsätter med vår business med gasrör och det där. Och stora idrottstävlingar får arrangeras i Ryssland, i hockey-VM och you name it. Och allt bara går sin gilla gång. Är det så här det ska vara? Vad säger ni? Om jag börjar med Kerstin Kronvall.
Självklart borde det ju inte vara så här, men dessvärre så har nog en massa händelser gjort mig cynisk, så att jag tror att förändringen är ganska liten. Vi kan, men bara tänka på hur många oppositionsfigurer som tidigare har råkat illa ut i Ryssland. Galina Staravojtova som kämpar för minoritetsbefolkning mördade sin trappuppgång. Anna Politkovskaya som försökte kämpa för tjetjenarnas rättigheter mördades i sin trappuppgång. Boris Nemtsov som alldeles i likhet med Alexej Navalny avslöjar korruption inom den högsta statsledningen mördades utanför Kreml. Mikhail Hodorkovsky som försökte få in en annan kultur i företagsvärlden med mera öppenhet och mindre korruption satt i fängelse och släpptes ut på villkor att han aldrig återvände till Ryssland. Och nu har vi då fallet av Navalny och många, många andra som inte har väckt lika mycket rubriker. Och allt har ju fortsatt som tidigare. Visserligen har vi har ju alla sanktioner och vi har liksom en mycket svår situation med hårda motsättningar mellan väst och Ryssland. Men samtidigt när vi tar till exempel Finland så fortsätter planerna eller arbetet med att bygga ett ryskt kärnkraftverk i norra Finland. Så skillnaden är ganska liten tror jag.
Vad säger du Frank Johansson om den här?
Nej, jag håller förstås med Kerstin om att det borde inte vara så att allt bara pågår som vanligt. Samtidigt är det ofta så med bojkotter att det är ett ganska trubbigt vapen. Och tänker man till exempel på idrottsbojkotter så handlar det om att är det faktiskt då så att proffsidrottsmän som kanske har jobbat i 10 år för att få spela sitt VM sen inte ska få göra det. För att det,
men man kan ju ordna VM någon annanstans.
Det kan man säkert göra. Då borde det vara mer så att Ryssland stängs ut.
Det var det jag mer avsåg.
Och där, för att de här bojkotterna ska liksom fungera så ska det är liksom vissa krav som ställs. Det ska vara universella. Det vill säga att så många stater som möjligt ska gå med på dem. Och sen är det viktiga det att de också har ett stöd från befolkningen inne i landet, att de vill det. Det kanske bästa exemplet på var sån här internationell påtryckning faktiskt hade en stor betydelse för en politisk förändring är förstås Sydafrika och apartheidregimens fall. Var den interna oppositionen sa att det är det här vi vill och det fanns en samstämmig bred vilja att göra det. Jag tror att sånt inte kommer att ske med Ryssland. Det finns för många intressen, det finns beroende av gas, det finns för stora pengar involverade och det finns inte det här, till slut finns det inte här stödet för en sån bojkott inom Ryssland. Så att vi sitter nog lite handfallna och men jag tycker att i alla fall liksom alla försök att göra någonting är bättre än att bara sitta och säga att nu inte kan vi ändå göra någonting. Det har en betydelse för hur vi liksom upplever vårt eget samhällssätt, hur vi upplever vår själva, att vi ändå försöker göra någonting, även om det känns som att man hackar huvudet i väggen.
Om du var politiker och du tänker då på till exempel det här ryska kärnkraftsbygget i norra Finland, skulle du dra några paralleller? Så det där är nu business, att det har ingenting med Navalny att göra. Jag spetsar lite till det. Jag vet att du inte skulle säga så, men det känns som det var så man resonerade.
Jag tror att alltså dels så kan jag inte tjänstens vägna ta ställning till att vi bygger en kärnkraft eller inte. Men jag tycker liksom att rent personligen så tycker jag att hela idén är ju idiotisk och den borde aldrig någonsin ha gått så långt som det har gått. Vi borde inte bygga ett kärnkraft med rysk hjälp i Ryssland. Vi borde inte bygga kärnkraft överhuvudtaget. Men det är min personliga åsikt. Det är inte liksom, har ingenting med Amnesty att göra.
Vad säger du Kerstin Kronvall om sådana här metoder till påtryckning? Att man helt enkelt skulle tydligt markera att man inte gör business med Ryssland mer. Här sa Frank att det är alldeles för stora ekonomiska intressen som nog...
Men Frank har alldeles rätt i det att det är det alldeles för stora ekonomiska intressen, och det har det ju visat sig. Alltså, det blir ju också på något sätt lite, hur ska jag säga, lite skevt att vi nu diskuterar att borde man liksom just nu för att vi är upprörda över en persons eventuella död, som vi då verkligen hoppas att inte sker. Och då har vi har 13 000 människor som har dött under kriget i östra Ukraina. 13 000. Och man har infört en massa olika sanktioner och handelsbojkotter och det ena och det andra. Och de här människorna har trots det dödats där. Så jag vet heller inte vilken väg man ska gå. Alltså när det gäller kärnkraft och Ryssland, så är det helt klart att kärnkraft och försäljning av kärnkraftsverk till utlandet, som till Finland. Så det handlar om rysk geopolitik. Det handlar om att inmuta områden som man anser att är inom ens intressesfär. Så tänker Ryssland, och det är helt klart. Och det vet vi, och där tycker jag att Finland... jag tycker att de finska politikerna har varit aningslösa.
Ett annat exempel är ju Nord Stream gasröret, där en av de största intressenterna i Tyskland är ett bolag som heter Uniper, som ägs till 75% av statsägda Fortum. Ja.
Det är sant. Det har lyfts fram också i det här sammanhanget också av nämnda Saska Saarikoski, tog det också som ett exempel. Att det tycks vara så att det här är så viktigt. Att man inte gör den här kopplingen. Men det där, det som jag skulle vilja fråga dig, Kerstin Kronvall, ännu är det att ibland känns det så här, eller känns ganska ofta så här, och jag kan känna mig väldigt skyldig på den punkten själv, att talar man inte ryska och har man inte vistats långa tider i Ryssland, så förstår man inte liksom hur Ryssland funkar. Och det tycker jag att känns ganska... eller man märker det på mycket kommentarer som fälls nu också, till exempel just om Navalny, att jag har hört sånt här som att han hungerstrejkar ju, att det är klart det att han blir sjuk. Att det där att det är ju eget fel. Alltså jag har hört folk säga så här, att det bara visar ju att man inte kanske riktigt förstår att vad som pågår i ett ryskt fängelse med politisk fånge.
No, det handlar ju också, det handlar om en cynism och direkt elakhet. Alltså jag märker ju själv det. Jag får ju oerhörda mängder av kommentarer på sociala medier och på andra sätt. Och det är ju väldigt många som nu säger att okej, att vad har det för betydelse om en sån här rasist, nationalist, som många säger, om han dör. Varför återvänder han till Ryssland, frågar sig många. Okej, han får skylla sig själv. Han kan sluta sin hungerstrejk. Det finns en sån här inställning både i Ryssland och utomlands till just Navalny. Men annars när det gäller liksom bevakningen av Ryssland och det här att förstå något som helst av det som händer i Ryssland eller att hänga med i vad som händer, så är det ju ett stort problem i Finland att vi har så oerhört få mediehus som har journalister i Ryssland. Det finns ett väldigt litet intresse, och i och med att det finns så få journalister som kan ryska, så går så väldigt mycket av den information som i Finland skrivs om Ryssland eller berättas om Ryssland via andra utländska medier, alltså via hemskt mycket via anglosaxiska medier, eftersom den informationen kommer på engelska, och då har den liksom gått ett varv redan via en annan kultur eller några andra kulturer och fjärmar den från Ryssland. Så där är jag oerhört kritisk mot alla mediehus och hela liksom den journalistiska ledningen överallt i Finland, att man inte satsar på bevakning i Ryssland och inte satsar på att ha korrespondenter på plats i Ryssland. Det är någonting som vi liksom av nödvändighet skulle behöva i Finland.
Jag tänker också, jag läste vad Anna-Lena Laurén, författare och journalist, väldigt rysslandskunnig, skrev igår i sin krönika, eller i Dagens Nyheter, så använde hon uttrycket just att Putin pinar ihjäl Navalny. Och hon skriver då i den här själva artikeln också om hur just det här att vi inte riktigt, att det är så här liksom Ryssland fungerar, och det är en sak som vi inte riktigt förstår, att det här är helt liksom, det här är en business as usual i Ryssland, precis som du sa, att det är bara det här ena fallet som blivit så erkänt. Vad tänker du om det som Anna-Lena skrev? Du har säkert läst den här artikeln.
Jo, det var jättebra sån här och skarp analys. Men, och det här, och det är det som är det hemska också med Ryssland. Och nu vill jag liksom tala ur min kärlek till landet. Mm. Att i och med att den här maktstrukturerna är sådana som de är och att de arbetar fullständigt godtyckligt och hänsynslöst och ur en reaktionsfatabur där man bara har våld att ta till, där det inte finns någonting annat än våld som man kan bruka, så misskrediterar det också hela folket, alltså hela den fantastiska liksom mänskliga värme som finns i Ryssland när man faktiskt är där på plats. Och det här får aldrig plats heller i rapporteringen därifrån, eller väldigt lite plats i rapporteringen därifrån, för att det här maktutövningen tar så mycket plats och kräver så mycket och är så här fruktansvärt hänsynslös. Jag tror att det faktiskt på riktigt genuint är svårt också för oss, särskilt här i Norden, att förstå att makthavare verkligen utan att tänka på att de förlorar i popularitet eller att de förlorar sitt goda rykte, är beredda att fatta idiotiska dåliga beslut gång på gång på gång, som man har gjort i Ryssland nu under de senaste åren.
Vi börjar avbryta här, och nu ska jag vilja fråga till slut att det där är båda. Att ingen har nu en kristallkula här, men hur tror ni att det går? Om vi nu håller oss till fallet Navalny nu här först, hur tror ni att det går för honom? Vad tror du, Frank Johansson?
Jag hoppas att han klarar sig och att han kommer ut från fängelse. Men att just nu ser det ganska dåligt ut, så jag är nog också beredd på det värsta.
Och du, Kerstin Kronvall, vad tror du?
Jag hoppas av hela mitt hjärta att han ska överleva det här. Det hoppas jag verkligen. Och sen om jag ser på ett längre perspektiv, så tror jag personligen att vi är inne i det som man kan kalla den sista perioden av Putinsk makt i Ryssland. Jag tror inte att Putin kommer att kunna fortsätta leda landet väldigt länge framåt. Men nu talar jag inte om månader utan år, men i alla fall.
Han har just drivit igenom en lagförändring som gör det möjligt för honom att sitta ännu längre i makten.
Om han blir återvald och om han ställer upp. Ska jag tippa så kommer han inte att vara president i Ryssland efter 2024. Men det där, jag kan om några år stå med skammens rodnad på mina kinder och säga att jag hade fel.
Jag har en fråga till om Navalny. Det har talats om att möjligtvis skulle han kunna så att säga köpas fri med det villkor att han lämnar landet. Vad tror ni båda om det? Vad säger du, Frank Johansson?
Nu skulle jag vara Navalny, skulle jag säkert göra det, men jag är inte Navalny, och han har visat sig vara ganska envis i att jobba vidare, så att det finns också den jag tror att han vet ju nog precis vad han gör. Och han spelar med ganska höga insatser.
Han spelar med sitt liv som insats. Vad säger du, Kerstin Kronvall, tror du att det här är en reell möjlighet?
Han återvände ju efter att ha förts ut ur landet i medvetslöst tillstånd och döende. Så han återvände, han vet vad han gör, och jag tror inte att han själv går med på att åka utomlands på det villkor att han inte återvänder. Det gjorde Mikhail Hodorkovskij efter att han kom ut ur fängelse, och han sitter i startgroparna beredd att komma tillbaka till Ryssland genast när det blir möjligt, vilket ska läsas ut att när inte Putin längre sitter vid makten.
Tack ska du ha, Kerstin Kronvall, än en gång för dina djupa insikter som du delar med oss här om vår stora granne i öst. Och det där, tack Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty Finlands avdelning. Vi får se vad som händer. Det är åtminstone helt säkert att händer det någonting åt Navalny, så kommer vi antagligen att höra om det ganska genast. Han har sådana stödgrupper som ser till att den informationen i alla fall kommer ut. Jag tackar er båda. Imorgon en ny diskussion, samma tid, samma kanal. Ha en bra fortsättning på dagen. Hej då.